Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om sömn och sömnproblem. Så välkommen Cecilia.
Tack Johan.
Yes, det blir ett spännande område. Vi har varit inne på sömn ganska många gånger och liksom touchat på det. För att det är lätt att man kommer in på det när man pratar om andra områden också. I och med att sömnen är så väsentlig. Men vi hade en lyssnare som ville att vi skulle ha ett eget avsnitt om just sömn och sömnproblem. Så det här blir intressant att höra vad du har att komma med här.
Jag tänkte vi kunde starta bara lite med bara förstå liksom hur en normal sömncykel ser ut. Alltså vad kroppen gör i de olika faserna och hur det ser ut helt enkelt fysiologiskt i hjärnan när vi sover. Så man får lite förståelse för det. Och också kanske kan relatera till om man till exempel har appar eller man har ringar eller klockor eller sånt. Då kan man mer enklare förstå vad det är man ser på de här och faktiskt lära sig att utnyttja informationen man får från dem på ett mer effektivt sätt för att se hur man då kan moderera de här olika funktionerna. För man kan faktiskt påverka dem på lite olika sätt och hjälpa kroppen om man har svårt att balansera sömnen. Så det är det vi ska prata om idag. Men jag tänkte vi börjar bara med det vanliga som är fysiologin runt det. Hur ser det ut när vi sover? Vad är det för stadie? Vad gör hjärnan när vi sover? Man kan säga att människokroppen har, den växlar mellan framförallt två olika typer av faser på sömnen. Den ena känner folk säkert till, det kallar man för REM-sömn. Och det är under då den sömndelen när man har väldigt snabba ögonrörelser. Och sen har vi då sömn som man då har icke-snabba ögonrörelser, och det kallar man då NREM. Så non-REM sleep. Och den här då non-REM sleep, den är uppdelad i tre faser och enkelt så förkortar man dem helt enkelt N1, N2 och N3. Och varje fas av sömnstadierna så har man olika till exempel variationer i muskeltonus, i hjärnans vågmönster och i ögonrörelser. Och kroppen cyklar igenom alla de här stadierna ungefär 4-6 gånger per natt. Och i genomsnitt så varar varje cykel ungefär 90 minuter. Lite varierat, men runt 90 minuter kan man säga. Och just det här att sömnkvaliteten och tid som du spenderar i de här respektive sömncyklerna, det är de som kan påverkas vid olika typer av sömnstörningar. Och den ska vi prata då lite om också idag, hur det kan se ut. Och hur till exempel olika sjukdomstillstånd kan påverka sömnen. Och det kanske man inte tänker på, men det kan faktiskt bidra till att man får en väldigt störd sömn och väldigt annorlunda sömn som då kan vara besvärlig att hantera. Om vi då tittar på vad vi har för, vad ska jag säga, sömnfrämjande signalsubstanser i hjärnan, så kommer vi då in på vår vän GABA som vi har pratat om i ett eget avsnitt tidigare när vi pratade om hjärnan. Och GABA är ju då framförallt den hämmande signalsubstansen i hjärnan. Och just det här när vi ska sova så är det framförallt aktivering av något som heter GABA-A-receptorerna som gynnar sömn. Och de frisätts då från lite olika områden i hjärnan. Och sen har vi då till skillnad från de här från GABA då, som är sömngivande, så har vi olika typer av vakenhetsfrämjande signalsubstanser som vi har pratat om lite annat också. Acetylkolin, dopamin, noradrenalin, serotonin och histamin. Som då också frisätts i olika doser även under sömn. Men då frisätts de från lite andra områden i hjärnan som har andra betydelse för när hjärnan ska reparera och göra olika saker under sömnfasen. Om vi idag håller oss till, man kan prata ganska mycket om sömn även när det gäller barn och yngre, men jag tänkte det kan man ta i ett eget avsnitt. Jag fokuserar på vuxna individer idag, för det är lite speciellt hos barn som faktiskt kan vara spännande att känna till för barnfamiljer och föräldrar som får barn för första gången, så kan det vara intressant att känna till, men vi tar inte det här utan vi håller oss till vuxna idag, så kan vi köra ett eget avsnitt på det. Det som händer när vi åldras, som man många gånger känner till, det är ju det här att när vi kommer upp ungefär, brukar för de flesta händer det efter 65, så får man ofta, alltså man sover mindre helt enkelt, man vaknar tidigare. Så att det är direkta förändringar i vissa typer av signalämne och strukturer i hjärnan som förändras när vi åldras. Och det gör att man sover mindre. Och man befinner sig också i vissa hjärnsömnstadier kortare tid. Och det innebär också att man kan få sämre återhämtning som äldre. Men där finns saker man kan göra för att påverka det. Men man tenderar att vakna ungefär en och en halv timme tidigare när man är 65 plus. Annars sover de flesta, alltså man kan säga det vi behöver sova, det är mellan 6 och 8 timmar. Helst mellan 7 och 8. Och det är för att man ska hinna gå igenom de här sömnstadierna, att de här sömnstadierna blir tillräckligt långa i de här respektive cyklarna. Därför att det händer olika saker i de här cyklarna som jag pratade om. Den här övergången mellan sömn och vakentillstånd, det är flera olika delar av hjärnan som är involverade i dem. Vi behöver inte gå in på dem, men det är olika områden i hjärnan som styr olika delar i sömn- och vakenhetsperioderna under natten. Och vi vet inte, egentligen har vi inte sådär helt klart för oss vad sömnen har för konkreta funktioner. Vi har en massa hypoteser. Om man har kunnat se i forskningsstudier vad den har betydelse och för vad. Men det är fortfarande ganska så svårt att studera det. Men det finns en massa olika hypoteser som man har där man har sett effekter. Och då vet vi till exempel att det är jätteviktigt för hjärnans utmognad. Alltså nervceller som ska mogna ut och få sin funktion. Den sömnen underlättar för inlärning och för att vi ska stabilisera och konservera våra minnen. Så att för att minnen ska befästas så behöver vi sova. Och vi behöver också radera sånt som inte är viktigt för oss att komma ihåg. Och det sker också under sömnen. Så då plockar man bort sån här nonsensinformation. Så man tar bort vissa typer av synapser som är oviktig information helt enkelt. Så det sker också under sömnen. Och sen är det viktigt för vårt dagliga liksom medvetande, som vår förmåga att tolka och fatta kloka beslut under dagtid. Och det vet vi att får man inte sova ordentligt så blir kroppsliga funktioner mycket, mycket sämre under den vakna tiden. Plus att vi fattar mycket, mycket sämre beslut. Så för att vår hjärna ska funka på ett optimalt sätt så måste vi också ha sovit ordentligt. Och det är också därför man tyvärr använder det i olika typer av situationer när man vill komma åt folk eller matta ut folk eller fråga ut folk. Så kan man ju utnyttja det här genom att helt enkelt se till att de inte får lov att sova. Så det är jätte, jätteviktigt för oss och för att vi ska fungera på ett normalt sätt att vi får sova. Och sen så sker en jättestor städningsprocess under sömnen. Så att vi rensar bort avfallsprodukter som har bildats under dagen till exempel. Immunförsvaret blir aktivt och skyddar hjärnan och ser till att vi bryter ner sånt som är skadligt för oss. Och sen så är det också då för att vi ska helt enkelt stabilisera i olika typer av signalsubstanser och metabola vägar. Så att hjärnan liksom ska vara full fart och kunna agera på dagen. Så det är ganska mycket som sker under natten som är jätteviktigt för oss.
En fråga där. Hur länge ska man vara i varje cykel? Alltså djupsömnen och REM?
Man ligger ungefär 90 minuter i varje cykel. Och så cyklar man mellan 4-6 gånger på natt.
Okej, så det är 90 var för alla. Okej, för är det inte vanligt att man är...
Jag kommer komma in på det. Om man tittar på de här olika sömnstadierna som vi ska prata om nu, så kan jag säga att 75% så befinner vi oss i de här N1, N2 och N3-stegen. Ja. Och 25% är REM-sömn.
Precis, men egentligen ska det vara 90 på varje. Ja.
Så att där har du, så där får du liksom fördelningen mellan de här. Får du. Men 25% är REM-sömn och 75% är då mellan det här N1, N2 och N3-stadierna.
Okej, och det är en bra mängd då?
Ja. Det är det. Ja. Och jag ska prata lite om det här. Det här N2-stadiet, alltså den här djupare sömnen, där befinner vi oss faktiskt 45% av tiden. Och där händer väldigt specifika saker under den tiden. Så att Om vi bara ska ta lite hur det ser ut, så är det då, det är de här fem stadierna. Man går från vaken till att man börjar slumma lite grann, och då kan man börja slumma med öppna ögon och sen med stängda ögon. Och det är det vi kallar för vakenhetsfasen egentligen. Och då har vi också den högsta amplituden på våra hjärnvågor, det man brukar kalla för alfavågor. Sen går vi då in i det vi kallar för N1, och det är då lättsömn. Och den består ungefär, lättsömnen, där har vi ungefär 5% av tiden vi sover. Består av lättsömn, så det är ganska lite. Och då har vi ett tillstånd som kallas för, eller vi har en viss typ av hjärnvågor som kallas för täta vågor, som man går in i då. Sen kommer vi då in i den här djupare sömnen, då N2-sömnen, där vi befinner oss 45%, så nästan större delen, eller den viktigaste delen av den här djupsömnssekvensen. Och tittar man på den så ser man lite olika saker här som man kallar för sömnspindlar och något som kallas för K-komplex. Det som händer när du kommer in i den här djupare sömnen, det är att pulsen går ner och kroppstemperaturen faller. Och då ser man då närvaro, det vi då kallar för sömnspindlar och K-komplex. Det är något man ser på EEG, alltså det är helt enkelt när man mäter hjärnaktiviteten under sömn. Och då har man då funderat på vad är då det här, vad har det här för betydelse för oss? Och då har man kunnat se att vad som händer under de här episoderna, under N2, det är att de här spelar en jätteviktig roll för just det här att minnet ska befästas. Så man inte glömmer bort saker som man har lärt sig. Så att det är helt enkelt olika typer av minnesprocesser som är viktiga och som stabiliseras under den här fasen. Och sen är den här fasen också jätteviktig. De här olika, de går in i något som kallas för deltavågor, och den är jätteviktig, de här K-komplexen, för att vi ska upprätthålla sömnen. Och upprätthålla sömnen behöver vi göra om vi då ska kunna få den här minnesfunktionen, att minnena ska befästas. Så att här har vi då ett superviktig funktion i N2-sömnen. Efter det så kommer man in i den djupaste sömnen, och det vi kallar för N3. Och där befinner vi oss ungefär i 25% av tiden. Och där har vi den absolut lägsta aktiviteten i hjärnan, lägst amplitud. Och det är också den som är svårast att väcka inifrån. Mycket svårare att väcka en person som befinner sig i N3. Och väcks man i det stadiet så blir man ofta mentalt dimmig och trög och oklar. Och det kan sitta i faktiskt ända upp till en timme om man växer det tillståndet. Så det, där, då är man väldigt djupt nere i sömnen. Och det stadiet, det här N3-stadiet, det är här vi reparerar, det är här vi återbildar, återskapar, bygger vävnader, ben, skelett, muskler och immunförsvaret återhämtar sig i N3. Det är också här, när man ser hos yngre individer, det är här de då kan gå i sömnen. Så sömngång och nattskräck och sängvätning sker i N3. Och det har att göra med utmogna, men det kan vi ta vid ett annat tillfälle och prata om det. Men N3 är alltså den här riktigt djupa sömnen, och det är där vi reparerar och bygger tillbaka strukturer och funktioner i olika typer av organ i kroppen och stärker vårt immunförsvar. Och den består då som sagt av 25% av sömntiden. Och sen har vi då REM-sömnen, som då står för Rapid Eye Movement. Och den befinner vi oss då i 25% ungefär av tiden. Och då har vi betavågor i hjärnan. Och den är inte det, alltså det är inte det man kallar för något vilosamt sömnstadie, utan det är här vi drömmer helt enkelt. Och vad vi därmed har är att vi har en hämning på skelettmuskulaturen. Så att vi har inte rörelsen i kroppen, utan vi har det i ögon och andningsorgan. Det är de som förblir aktiva under den. Och det är det man kan se ibland, att ögonen rör sig på någon som sover. Då vet man att de är i den här REM-sömnen. Och det är här vi, som sagt, det här vi kan drömma, och det här vi också kan uppleva både bra och dåliga drömmar. Vi vet inte riktigt vad REM-sömnen är bra för. Vet vi faktiskt inte. Så det får bli lite av en enigma det där. Vad vi har det till. Men vi vet att vi har en ökad användning av syre under denna perioden i hjärnan. Och vi har en väldigt variabel puls. Och det är ju, och pulsen blir otryck, och det är inte så konstigt eftersom vi ofta drömmer här. Så att det är ju aktiviteter som händer. Här har vi då sömncyklerna och det de är bra för och det de är till för och hur det fungerar. Sen kommer vi in på olika typer av störningar när vi då inte får det här systemet att fungera som det ska, att det växlar mellan det här från vakenhetstillstånd till N1, N2, N3 och REM-sömn. Och vad som kan leda fram till de här olika typerna av sömnstörningar som man kan drabbas av. När vi har någonting som kallas för sömnapné, det är helt enkelt det vi kallar för luftvägskollapser. Det kan ske till exempel i djupare sömntillstånd. Och det gör då att vi upplever minskad tid i N3 och i REM-sömn. Och då blir vi väldigt dåsiga dagen efter och känner att vi inte har återhämtat oss. Vi får trög tankeverksamhet, blir jobbigt och man blir sömnig dagtid helt enkelt. Och sömnapné kan antingen vara central, alltså utlöst ifrån hjärnan. Eller så kan den vara utlöst ifrån att det är en form av obstruktion i luftvägarna. Som till exempel att man har gumsägel som faller tillbaka eller du har övervikt så att du ligger och komprimerar luftvägar och annat. Så det är två olika orsaker till sömnapné. Och då får man också många gånger syrebrist under de här bekymmerna. Och det i sin tur kan naturligtvis skada hjärnan på lite olika sätt. Så därför är det viktigt att skulle man ha den här typen av mekaniska problem, då ska man naturligtvis söka doktorn. Därför kan man behöva hjälp att faktiskt se till att upprätthålla öppna luftvägar under natten. Så det måste alltid utredas. Sen kan man då ha REM-sömnstörningar. Och varför vi får det vet vi egentligen inte. Men många gånger så är det... De som har letat sig att få REM-sömnstörningar, det är personer med olika typer av neurologiska skador. Det kan till exempel vara personer med Parkinson eller någon form av demens som då ofta får REM-sömnstörningar. Även de som står på antidepressiva kan få störningar i REM-sömnen. Narkolepsi har folk kanske hört talas om. Och det är helt enkelt en sömncykelstörning där individen upplever en ihållande sömnighet under dagtid och även kortare episoder av muskelsvaghet. Så det är en sån störning. Och det är de här olika faserna, REM-sömn, REM-sömnsfaserna och sömnmängden i N3 som då är störda vid narkolepsi. Vad som gör att vi kan drabbas av narkolepsi vet vi inte riktigt. Vi vet att det är vissa som har fått det efter vissa typer av vacciner till exempel. Och vissa typer av infektionssjukdomar. Som då kan drabba hur vissa områden i hjärnan regleras helt enkelt. Så att sätta sig skadorna i de områdena som styr sömnen. Så kan man då få den här typen av bekymmer som då till exempel narkolepsi är. En annan vanlig orsak till allvarliga sömnstörningar, det är depression. Och där har man sett att man har även här en REM-sömnstörning men också en framförallt N2-störning av sömnen. Har man. Och många gånger vid en depression har man ju också då signalsubstans i obalanser som då kan bidra och underhålla. Och försämra de här olika sömncyklerna som då ska kroppen ska gå in i. Beroende helt enkelt på att man går inte in i rätt faser och det blir förändringar i olika typer av nätverk i hjärnan vid depression. En annan har vi rört vid är åldrande. Och det är just det här att upprätthålla rätt typ av sömn tillräckligt länge. Och här finns det rätt så mycket ny forskning och man har kunnat se att det ansamlas ett visst ämne i hjärnan som är kopplat till att det här att man får ett tidigare uppvaknande. Man har också fler inflammatoriska markörer i hjärnan som då kan störa de här olika sömncyklerna på lite olika sätt. Så där pågår ganska mycket forskning om det. Och där ska man ta hjälp helt enkelt av lite olika typer av strategier som vi ska prata om sen. Så att man verkligen ser till att försöka påverka det här. Men ofta är det också dygnsklockan som störs när vi blir äldre. Vi får en sämre reglering av vår dygnsrytm i de här olika mekanismerna som framförallt är då melatonin och kortisolinsöndringen som störs när vi blir äldre. En annan allvarlig orsak till sömnstörningar är traumatisk hjärnskada. Alltså vid hjärnskakning till exempel, eller något annat slag mot huvudet eller något annat trauma mot huvudet. Där vet vi också att de ofta får problem med dålig sömnkvalitet och fungerar inte dagtid helt enkelt, därför att de får inte framförallt den här N2-sömnen att fungera. Och det tror man då beror på olika typer av skador som faktiskt kan då ske på nätverket i de här olika områdena i hjärnan. Om man tittar på hur lång tid vi sover under vår livsstil så förstår man hur viktig sömnen är. Ungefär en tredjedel av vårt liv sover vi. Det är ganska mycket. När man tänker på tiden. Och då förstår man ju också att det har en stor betydelse för oss, för annars hade vi inte sovit så mycket. Så det sker extremt mycket under sömnen, så därför ska man vara rädd om det och försöka få det att funka så bra som möjligt. Och vi vet också att har vi sömnsvårigheter, ja, då påverkar det livskvaliteten ganska så ordentligt. Och det kan påverka familjeliv, arbetsförmåga, relationer. Massa olika saker kan påverkas. Och det är ganska många som sagt som lider av olika typer av sömnstörningar i vårt samhälle idag. Om vi då går in och tittar lite på olika typer av terapier som man då kan använda, som vi använder för att påverka sömnen som doktor. Det är ju till exempel benzodiazepiner. Det är olika typer av melatoninreceptorantagonister som till exempel melatonin, vårt sömnhormon. Man kan använda olika typer av antihistaminer. Kan man göra. Man kan använda antidepressiva och man kan använda antipsykotika. Så det är lite olika saker man då kan utnyttja för att påverka. Och det gör man så att då påverkar man olika delar i de här hjärnområdena som jag pratade om tidigare. Och vi vet ju inte riktigt vad som styr vad. Så att här provar man sig ofta fram och ser vilket som har störst effekt. Och så vill man ju helst inte att man ska använda för mycket av någonting som man då kan bli beroende av, som till exempel benzodiazepiner. Utan då är man ju mer benägen att använda till exempel antidepressiva, en viss sorts antidepressiva. Och de här antihistaminerna för att orsaka lite dåshet så man lättare kommer in i sömn. Och sen har de ju långtidseffekter som man kanske inte heller är så där glad för att ha under för lång tid. Men ibland måste man utnyttja det här för att vända om ett mönster medan man jobbar med olika typer av orsaker till sömnstörningar som vi ska komma in på här alldeles strax. Så att det vi är ute efter här, det är liksom att ta reda på, okej, vad kan vara problemet? Vad har vi för orsaker till de här? Vi ska prata om dem. Vad händer då? Vad får vi för fysiologiska problem om vi inte sover ordentligt? Och det kan te sig väldigt olika från person till person. Det vi vet är att immunförsvaret påverkas så att vi blir lättare infekterade. Vi kan få problem med mag-tarmkanalen, det tänker man kanske inte på, men det blir jättebekymmer med mag-tarmkanalen. Man kan få svårighet att ta in ny information, lära sig saker, blir väldigt påverkat. Olika typer av sinnesstämningsförändringar, alltså mer irritabel, ledsen. Man kan skifta mellan ledsen och aggressiv och irriterad. Beroende just på att vi får förskjutningar då i olika processer i hjärnan och vi saknar vissa typer av signalämnen. Och vi kan också bli mer inflammerade, vilket i sin tur retar neuronen. Det kan leda till att vi ser sämre. Så det kan påverka alltså synförmågan. Det kan ge en viktuppgång. Så att viktuppgång många gånger kan faktiskt vara orsakad av dålig sömn. Så det är jätteviktigt att man får sömn om man överhuvudtaget ska försöka påverka till exempel viktnedgång. Och sen så är det jättevanligt vid sömnstörningar att man får olika typer av huvudvärksbekymmer och även migrän. Alltså det är lättare att trigga migrän om man inte sover ordentligt. Så det är ganska så många olika problem man kan få beroende faktiskt bara på att sömnen inte fungerar.
Ja.
Och det är också därför vi har tjatat om det många, många gånger när vi har pratat om detta tidigare i programmen. Idag tänkte jag att vi ska ta upp de 10 absolut vanligaste orsakerna till att vi får problem med sömnen. Och då är det, jag tänkte bara vi ska bara precis ta dem rakt upp och ner först. Det är till exempel att du inte har regelbundna vanor. Det är att vi inte äter bra och att vi har blodsocker obalanser. Vi har näringsbrist. Vi omges med för mycket skräpljus, alltså från datorer och telefoner. Vi har mycket stress, kronisk smärta och sömnapné som jag pratade om innan. Olika typer av bekymmer med mag-tarmkanalen, framförallt sura uppstötningar. Eller om man har något bråk, magbundsbråk, det kan faktiskt störa sömnen ganska så ordentligt. Om man har en överaktiv sköldkörtel får man också sömnstörningar. Och något som man kanske inte är medveten om, men faktiskt obalans i tarmfloran. Och det är ganska intressant, för det är väldigt många som har obalans i tarmfloran. Och det kan alltså bidra väldigt mycket till olika typer av sömnproblem och sömnstörningar. Så då ska vi in och prata lite om de här olika sakerna och vad vi då kan göra åt dem. Jag tänkte vi ska hålla oss vid de som är de absolut 2 största problemen till lite svårare sömnstörningar som man kan få. Och det är olika typer av hormonell obalans, framförallt blodsockersvängningar och kortisol obalanser som då är kopplat till stress. Och för kvinnor då, när man kommer in i klimakteriet, att man tappar östrogen. Som då hjälper en att bilda serotonin. Så då blir man mer känslig för de här andra faktorerna. Och ofta tar vi ju till då att äta till exempel snabba kolhydrater, därför att det ger en lindring. Vi känner av lite mer av de här glädjehormonet serotonin, eftersom vi börjar tappa det lite grann. Och då kommer vi in i den här onda cirkeln av att vi får ett insulin som svänger, ett blodsocker som svänger och kortisol som fullkomligt hittar på en farlig massa tokiga saker i kroppen. Har man den typen av problem så brukar man vakna mellan 3 och 4. Då är det ofta detta det handlar om. Insulin, blodsockerreglering, kortisol. Där ligger bekymret ofta då. Och sen så har vi då stressen som vi ska gå in på. Så att, vad händer? Vad händer när du får ett blodsocker som är obalanserat? Det är till exempel när du inte har regelbundna mattider. Så att kroppen liksom vet om att nu är det frukost, nu är det lunch, nu är det middag. Och att inte äta fel saker, framförallt eftermiddag, kväll. Det har vi pratat om tidigare också i tidigare program. Tänk på att lägga snabba kolhydrater på förmiddagen, för då har du mest insulininsöndring. Och lättast för att hantera de snabba kolhydraterna. Ju längre framåt dagen du kommer, ju svårare blir det för kroppen. Och ska du då sova bra, så måste du se till att förbereda kroppen för det. Och då kan du liksom inte käka efterrätt på eftermiddagen på kvällen, eller smälla i dig en godispåse, eller ta glass, eller något annat söt bomb som du tar på kvällen. Utan det du ska äta på kvällen, det är protein, och det är grönsaker. Där har du dina kolhydrater. Och så är det enkelomättade fetter. För då förbereder du kroppen inför en bra kvalitativ sömn. Och inte bara det. Du förbereder kroppen för att inte få de här insulinsvängningarna. Så det är super viktigt att man tänker på vad äter jag innan jag går och lägger mig. Och det är också viktigt att vänja kroppen med att inte äta för sent. Därför att då har du hela den här metabola processen igång. Och då håller den på när du ska sova. Och det är klart du inte kan sova då, för kroppen håller på att smälta din mat. Så det är extremt viktigt att man inte äter för sent på kvällen. För bra sömn. Och det är viktigt vad du äter. Och jag tror detta är en mycket, mycket stor orsak till många av sömnstörningarna. Just det här med hur vi äter och vad vi äter. Så därför trycker jag lite extra på detta. För det är väldigt, väldigt lätt att få de här krascherna som händer annars under natten. För att äter du då någonting som höjer insulinet och alltså du käkar någonting som höjer blodsockret och då sticker insulinet upp. Och vad som händer då är att du får en efterföljande krasch helt enkelt. Och får du den kraschen på natten så vaknar du, för då skickar kroppen in kortisol. Och kortisol gör att du vaknar. Och det är ofta, händer ofta vid, ja, ofta mellan ungefär, ja, mellan 2 och 4 är det vanligaste att man vaknar med det här. Om man har det som orsak till det. Försök som sagt att konsumera de här lågglykemiska kolhydraterna det sista måltiden på kvällen. Näringsbrist. Tänker man kanske inte på att det kan orsaka sömnstörningar. Men saknar kosten vissa vitala näringsämnen som behövs för att bilda vad? Jo, de fungerar som hjälpämne i olika typer av biokemiska processer. Så ska du då liksom skapa de här kemikalierna som ska ge oss sömn, alltså GABA och serotonin och melatonin. Har du inte de näringsämnena i tillräcklig mängd, ja, då kan du inte bilda dem. Och då kommer du hela tiden att ligga i en nedre gräns. Och då är risken som sagt att det inte finns tillräckligt för att du ska kunna gå in i de här olika faserna. Så näringsbrist är någonting man ska tänka på. Hur ser det ut? Vad äter jag? Har jag vad jag behöver för att bilda mina signalämnen som krävs för att jag ska kunna sova bra? Och de viktigaste här det är ju magnesium, det är våra B-vitaminer, det är D-vitamin, det är zink, det är omega-3. Och det är aminosyror, essentiella aminosyror, faktiskt framförallt taurin. Därför att vad de gör, de syntetiserar så de bildar våra avslappnande kemiska budbärare. Och de behövs då för att vi ska kunna bilda framförallt GABA, serotonin och melatonin. Nästa allvarliga orsak till sömnbrist, jag skulle vilja säga att den är nummer 1, det är stress. Det värsta är med stressen det är att har man levt med den under lång tid så tänker man inte kanske på att man är stressad. Och att kroppen faktiskt inte får återhämtning och vila. Och har du en kontinuerlig stress på olika sätt, det kan vara livssituation, det kan vara arbetsplatsrelaterat, det kan vara barn, det kan vara familjerelationer. Ofta kan det vara en kombination så att du hela tiden känner av i olika typer av stressorer. Och så går du i det kontinuerligt. Då får du störningar framförallt i kortisol och stresshormonsaxeln. Och det kommer också påverka könshormonerna på ett ofördelaktigt sätt. Men framförallt kortisolet som blir bekymrat. Och de här fluktuationerna i hormonerna har en otrolig effekt på sömncyklerna. Och du får en mycket, mycket ytligare sömn. Du får svårt att komma ner i djupsömn. Och du får väldigt många uppvaknande. Och det är just det här också att man ofta vaknar mellan 2 och 4. Och ibland är det så att man istället har svårt att somna på grund av tanketrängsel. Och där kan jag också säga att där är det faktiskt skillnad ofta mellan män och kvinnor. Kvinnor har ofta det här att försöka komma till ro. Det är deras största bekymmer många gånger. Så de här första stora tankarna bara rusar iväg och de kommer liksom inte till sömn. Och män är då mer att de kortar, alltså de får kortare sömnintervall så de vaknar tidigare. De får svårt att upprätthålla tillräckligt lång sömn. Så det är lite skillnad däremellan. Men just det här uppvaknandet från natten, det är likadant för män och kvinnor. När man vaknar mellan 2 och 4, då är det just det här med de här stresshormonerna och hormonella obalanserna. Som det då kan bli kortisol, insulin delarna. Och det värsta är med stressen är att många gånger där så får du heller inte, du kan få en viss effekt av olika typer av sömnhjälpmedel men inte kvaliteten på sömnen. Därför att den hormonella obalansen har helt enkelt effekter som du inte kommer åt med läkemedel. På det sättet. Så den kan vara jättesvår att komma åt. även med olika typer av stöd och hjälp. Och där måste vi ta till strategier för olika typer av mental träning och stressreduktion. Och där gäller det som sagt att hitta sin väg fram. Och där gäller det då som sagt att förbereda kroppen för sömn. Och då måste man ju också naturligtvis se till att man utnyttjar allt det här andra som vi har pratat om. Att man har ett regelbundet sömnmönster. Man går och lägger sig ungefär vid samma tidpunkt varje kväll. Att man gör någon form av avslappnande aktivitet där man verkligen känner att pulsen går ner. Att man stänger av allting som stimulerar hjärnan. Telefoner, tv, dator. Så att man får bort dem. Därför att allt det här aktiverar hjärnan. Och då bara trycker du ut en massa dopamin och andra stimulerande signalsubstanser i hjärnan. Och då är hjärnan vaken. Den vill inte alls sova. Så att du måste hjälpa kroppen att förbereda. Framförallt om du har väldigt mycket stress. Så att lär dig andningstekniker, lär dig någon form av meditation, lär dig någon avslappningsyoga, gör någonting där som du känner att det här känns skönt, det här är avkopplande. Kalla duschar till exempel kan vara ett sätt att få ner stresshormonerna på. Försök hitta den vägen fram. Använd gärna olika typer av till exempel glasögon som blockerar ut skräpljuset så att hjärnan får rätt impulser att det är dags att sova. Så att sitter du framför tvn eller datorn eller håller på med telefonen på kvällen, ta på dig då glasögon som blockerar det här blåa ljuset ifrån de här olika typerna av teknik som vi använder. Och kombinera det gärna med röda glasögon som då tar bort all form av skräpljus för att hjälpa hjärnan att koppla av och komma in i rätt varv. Så utnyttja den typen av hjälpmedel för att vända runt det. För det kräver ofta att man gör flera olika saker samtidigt.
En tanke där och kanske ett litet tips. Jag har ju en liten dotter. Och det som man ofta gör med, du nämnde det, att man lägger till rätta för att man ska sova. Då. När man har barn så är det ofta ritualer man gör. Alltså man kanske badar barnet, man läser en bok. Alltså man gör vissa saker så hela barnets kropp förstår. Okej, nu händer det här igen. Då ska jag sova. Och lite sånt som jag har försökt gjort hemma för oss vuxna också. Att man har liksom ritualer. Vi har till exempel dimmers på nästan alla lampor. Så de går ner på minsta. Du kanske tänder levande ljus. Du kanske dricker en kopp te. Och man gör sådana saker som är liksom mysiga också. Som en ritual då. Man kanske mediterar lite. Tänder levande ljus. Någonting sånt där. Och just det som du sa med det här ljuset. Så tycker jag också att man kommer i ett sånt state. Att okej. Okay, nu händer det här igen. För att vi ändras ju inte så mycket fast vi blir äldre. Vi behöver också ritualer och rutiner. Fast man tänker alltid att de här barnen, då måste man ju alltid så här mycket runt. Det gäller ju samma för oss vuxna. Inte det riktigt?
Jag tycker det är jättebra, precis det du beskriver här. Det är att skapa sig ritual, göra det till en ritual. För att det blir en avkopplingsritual. Och med de sakerna som du beskriver här så går kroppen ner i varv. Och du bryter ner stressämnena. För det är det du gör när du skapar det här. Och sen just det här också att hjärnan är väldigt påverkbar. Just det här som jag säger att ha rutiner. För det är egentligen det detta handlar om. Det är precis som du talar om för kroppen nu. Att nej, nu börjar det bli kväll. Nu gör vi så här. Och när detta händer. För det är precis som hjärnan du talar om för hjärnan. Att nu händer detta igen. Och nu förbereder jag mig för att jag ska sova.
Ja.
Så det är superviktigt.
Precis. Ja, bra.
Jag tycker det är jättebra. Den du beskrev där. Det är inte bara de små barnen som behöver det. Vi behöver också det.
Ja.
Nu ska vi se. Det var det stressen vi pratade om. Kronisk smärta. Tyvärr är det ju så att ganska många människor har olika typer av bekymmer med värk och smärta i kroppen. Och vi vet att kronisk smärta ger bekymmer med sömnen. Och det är just det här kronisk smärta. Då har du ofta också en väldigt stor kort sålinsöndring. Och som då stör de här olika sömncyklerna. Och kronisk smärta kan ju vara väldigt svår att behandla. Och där får man naturligtvis försöka i alla fall att lindra. Ha till exempel någon teknik för att få musklerna att spänna av. Värme kan vara en sån sak till exempel. Att man utnyttjar saker som får musklerna att slappna av. Magnesium är utmärkt för det till exempel. Att man försöker komma åt inflammationen i kroppen genom att äta bra. kanske putta på sig vissa näringsämnen som man vet är antiinflammatoriska. Så att försöka ta till så många knep man kan för att minska inflammationsgraden och på så sätt trubba av den här kroniska smärtan. Men det är också någonting som är ett jättebekymmer om man skulle lida av det, för det är svårt att komma åt. Och då gäller det att man tar hjälp av de saker vi har pratat om här. Så man försöker stötta upp andra delar och försöker kapa av och minska smärtan så mycket man bara kan. Och minska responsen på de här inflammationsämnena. Det jag tycker bäst om att använda där, det är tre saker egentligen. Det är omega-3, kurkumin och glutation. Och det är för att de gör lite olika saker. Men den ena är väldigt stark antioxidant och den andra är en inflammationshämmare. Eller de andra två är inflammationshämmare egentligen. Och omega-3 bildar dessutom olika typer av antiinflammatoriska ämne.
Tas detta då in på läggning eller spelar det någon roll när på dagen?
Nej, utan de har man under dagen. Man ser till att liksom kapa smärtintensiteten dagtid också. Därför att ju mindre triggerfaktorer du har under dagen, ju mer kommer det också underlätta. Och blir inte lika lätt att trigga igång smärtan under natten heller när du har den här typen av ämne. Så kosten är extremt viktig vid kronisk smärta. Du måste ta bort inflammation. Och Det kan man lyssna på när vi har pratat om kost och så, hur man ska tänka runt inflammation.
Ja, jag har en egen avsnitt som heter inflammation också, som vi kan rekommendera.
Och sen kommer vi då till den här lilla dark horse som jag pratade om innan, som man inte tänker på, och det är faktiskt obalans i tarmfloran. Man kan ha alltså vissa typer av, det så kan man ha en infektion i tarmarna, och då påverkar det sömnen väldigt mycket. Och det gör det genom vad? Jo, att du har en förhöjd inflammationssituation i kroppen. Så att immunförsvaret är aktivt helt enkelt. Och har du en höjd inflammationssvar i kroppen, då har du också höjt blodsocker. Och då är vi inne på det här igen. Höjt blodsocker, vi har inflammation, vi har ett höjt blodsocker och vi har kortisol. Så att alla de här sakerna kommer då bidra till en försämrad sömn. Och det är någonting som man kanske inte är medveten om. För det är ju ingenting man direkt tänker på. Vad gör jag för tarmflora? Hur kan jag påverka den? Så att här är det ju super, super viktigt att man faktiskt försöker ta reda på. Hur ser det ut hos mig? Vad har jag en kost som genererar en bra sammansättning av tarmbakterier? Kan jag göra någonting ytterligare för att backa upp det? Mer fibrer, probiotika, prebiotika. Se till att äta bra näringstät mat, låta bli kaffe i allt för hög utsträckning, alkohol, socker och saker som kan irritera som jag kanske inte tål. Det kan ju vara allt från gluten till mjölkprodukter till någonting annat som du kanske inte riktigt kan hantera. Så att man faktiskt ser över hur ser det ut för mig, vad kan vara mina triggerfaktorer i detta. Så att om man tittar på de här orsakerna som jag har pratat om idag till sömnstörningar. Och så tar man ett papper och så skriver man ner de här 10 vanligaste orsakerna och så går man igenom de här från 1 till 10 av de sakerna jag har pratat om här idag. Och så skriver man, kan man skriva då, man kan värdera det mellan 1 och 5. Till exempel att om jag har en låg risk då sätter jag nolla. Nej, men det har jag inte. Då kan man sätta nolla. Men ligger man på kanske 1 och 2. Så att du markerar och ser, okej, var är mina problemområden och vad kan bidra till sömnstörningarna hos mig? Därför att har man allvarliga sömnstörningar så är det ofta i flera olika av de här sakerna som jag har pratat om. Och det gäller att man börjar att titta på det och helt enkelt sätter in åtgärder mot det. Därför att det finns inga sömnmedel i världen som kan göra någonting åt detta. Utan det är grundorsakerna du måste komma åt om du vill ha långsiktig hjälp med sömnen och att sömnen ska fungera så småningom. Du kan liksom inte ta bort det här med läkemedel. Utan du måste titta på grundorsakerna till. Vad är orsakerna hos mig? Så att sätta ner med de här 10 punkterna och gradera dem och se var är mina största problem. Var måste jag aktivt göra någonting åt i de här olika områdena för att komma åt detta. Och det som brukar vara vanligast för de flesta, det är som jag säger, det är hormonella svängningar. Beroende på olika saker som jag har pratat om idag. Och sen är det då stressen. Det är de två absolut största. Sen kan man ha då andra specifika som man då får göra lite andra saker med. Men sätt den ner, titta vad är relevant för mig. Vad kan jag göra åt i de här olika områdena? Och sen just det som du sa också, Johan, att det vi har pratat om tidigare, att man har sömnrutiner, att man tar bort det här så man förbereder kroppen för sömn. Det inkluderar också att inte träna för sent på kvällen. När du är ung så klarar man det ofta. Därför att då har vi sånt överskott på allting i kroppen. Så det brukar inte spela så stor roll. Men när du börjar komma över 35, då händer saker och ting i kroppen. Och att träna sent, då väcker du upp kroppen. Så det kan man också tänka på, att det är inte där särskilt lämpligt att träna sent på kvällen.
Jag kan bara dela, jag pratar faktiskt lite med min tjej om just detta idag. För att jag märker att om jag äter senare, vi äter middag klockan 6. Men om jag liksom äter någonting senare, om det är liksom lördag eller fredag, man liksom önskar att ha något gott, någon vit choklad eller whatever. Jag är extremt känslig för det. För då märker jag, då vaknar jag exakt som du säger, mitt i natten.
Mm. Precis, och det är den här crashen som jag pratar om.
Ja. Precis, och den känner jag mig väldigt på, så jag tänkte att den här kan jag dela att det var väldigt tydligt för mig då. Så att, eller att man har varit på en restaurangbesök, jag är ju kock och gillar ju god mat liksom, och så ofta så sitter man och äter ganska länge, vart fall om det är sådana avsmakningsmenyer och sånt, och så avslutas det med en dessert, och så får du desserten där vid 10 på kvällen då.
Ja.
Och så ska du gå och lägga det sen.
Precis.
Ja, och att kroppen också ligger och jobbar med mat också, inte bara sötsaker, jag märker sen mat. Och ja. Sent sött är såklart ännu värre. Men då får jag exakt det du säger. Och så märker nästan att kroppen ligger och arbetar. Jag märker att den inte är liksom ett bra state. Ja,
precis, den är inte i balans. Den gör saker den inte ska göra vid den tidpunkten helt enkelt. Ja. Och så glöm inte bort att alkohol är en riktig förstörare av nattsömnen.
Det tror jag de flesta kanske har märkt när man har varit på en fest. Och så ja, är man inte alls utvilad dagen efter.
Nej, precis. Och det är just att ibland tar man ju till det där för att det får en att koppla av lite grann. Om man liksom har tanketrängsel och man är uppe i varv, så är det många som tar till ett glas vin eller någonting när man kommer hem i lugn och ro. Men det är ingen bra strategi.
Vi fick ju en lyssnare som undrar om ett specifikt case här. Hon har lite samma problem. Hon sover 4-5 timmar per natt. 54 år gammal, en kvinna. Hon märker också att hon sover värre eller sämre på vinterhalvåret. Och så funderar jag på om hon ska ta något som heter Atarax. Du nämnde det kanske innan.
Mm. Antistamin.
Ja, för att sova. Och så undrar hon också om hon hade avsagt köpt en sån ljuslampa. Då. Så när man nu ska börja med den då. För det är lite sånt sent att börja nu kanske.
Mm. Jag tycker ljuslampor är ett bra alternativ. Vad man kan tänka på, det är faktiskt att man kan, om man har till exempel lysrör i köket, där spenderar man ändå en hel del tid under dagen, eller likadant på, alltså, när man lagar mat och så. Eller när du sitter och jobbar på kontoret, så be arbetsgivaren att sätta in dagsljuslampor. Därför att då får du det här som triggar igång. Sen kan man ha ljuslampor hemma också. Men du behöver alltså utsätta hjärnan för rätt typ av våglängd på ljuset under de tidiga timmarna på dygnet. Så då har du en effekt. Men med den åldern, 54 år, postmenopausal, gått igenom menopaus, du tappar, återigen som jag sa, vi pratade om innan här, att vi tappar då det här hormonläget vi kvinnor. Och vi ligger ofta väldigt lågt i östrogen och ännu lägre progesteron, för progesteron lånar kroppen till kortisol. Och progesteron är ett hormon som gynnar sömnen. Så att här har vi ett bekymmer av förlust av kvinnliga könshormoner. Och just det här att se över de här 10 punkterna som jag pratade om idag, så att man ser till att man har näringsämnen som kan bilda signalsubstanserna. Se över stressfaktorerna, se över kosten, så att du inte har det här med blodsockerregleringen. För det kommer att påverka ännu mer när du har tappat nivåerna på din egen produktion av könshormonerna. Så det är än viktigare för oss kvinnor när vi börjar komma upp i den åldern att se till att de andra faktorerna som jag pratat om här fungerar. Och är inte det tillräckligt, då kan man faktiskt ta till bioidentiska hormoner. Men börja med alla de här 10 punkterna som jag pratade om och se över dem först. För att ofta ligger bekymret där. Sen kan man använda Atarax för, till en början med, bara för att komma i ordning med det. Men det är en tillfällig lösning. Den långsiktiga lösningen är det här vi har pratat om idag. Titta på de här 10 punkterna, se vilka som är relevanta för dig. och börja där i den änden först. För det är det som kommer ge långsiktiga konsekvenser, att kunna lösa problemet. Så här finns ingen snabb lösning på detta, utan här måste man återställa, reparera och se till att de här vägarna fungerar och att inte någonting av de här ligger och stör. Men framförallt den hormonella sidan och kostsidan, eftersom det driver kortisol, insulin och bildningen av, som vi pratar om, GABA, serotonin och melatonin.
Ja.
Så där har man de angreppspunkterna. Man kan ta hjälp av Atarax så länge.
Okay.
Men lösningen ligger i denna.
Ja. En annan fråga. Du nämnde med näringsbrist och vilka olika ämnen och sånt som är viktigast och att man har nog av. Är det någon speciell typ av som kost man då, vi har pratat om till exempel ät regnbågen. Vi pratade om den här mineral- och spårämnen inom politiska saker. Är det någonting man liksom kan ha som en daglig rutin alltså för att man ska säkra sig där?
Det är just det som jag sa, att har du högkvalitativt protein på kvällen med en färgmängd av grönsaker och gärna då som sagt lite att det blir de här jag ska säga broccoli, grönkål, brysselkål, de här sakerna och så kanske någonting annat med färg. Ett bra enkelt protein, till exempel fågel. Och som då någon enkelomättat fett, för då får du inte den här kraschen som jag pratar om, det här med ett stabilt blodsockervärde in på kvällen. Och så inte äta sent, för då kommer du också krascha. Så där har du behöver egentligen inte fokusera på någon speciell kost, utan det är de här tre sakerna. Och då har du plockat bort allt raffinerat, där är inget bröd, där är ingen pasta, där är inget ris, där är ingen potatis. Utan de här är lågglykemiska, så att de får blodsockret att vara stabilt och hålla sig stabilt längre. Det är det som är det viktiga när man tänker kostmässigt. Vill du ha lite snabbare kolhydrater, då äter du dem på förmiddagen så att det inte stör under kväll och eftermiddag.
Men det är säkert väldigt många som lyssnar på det som kanske är vana att äta alltså till middagen, alltså kolhydrater, potatis, ris och det som du nämner.
De tar vi till lunch.
De tar vi till lunch, och de måste vi bara bort med.
Yes.
Man kan inte äta lite då och bara ha mer grönsaker.
Svar nej. Därför att det stör faktiskt. Man har gjort jättemycket mätningar på det. Och se, det är ganska roligt när man får lov att bära. Vad som är jättebra, som jag hoppas vi ska få lov att göra här också. Och göra det tillgängligt. Det är att sätta en liten blodsockermätare på armen. Och sen så kan du kolla ditt blodsocker. Så låt oss säga då att du till exempel äter en potatis på kvällen, så ser du hur snabbt ditt blodsocker sticker. Och tillhör du då de där blodsockret sticker väldigt kraftigt på eftermiddagen, då vet du att det här ska jag inte äta på kvällen, för det kommer att störa både risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kroniska sjukdomar, inflammation, men också sömnen. Och vi vet att de här födoämnena gör att blodsockret sticker hos de flesta. Och kan vi då inte mäta, vilket vi inte kan i Sverige än, i USA finns det, kan man köpa de här och sätta på och faktiskt se om man reagerar på olika födoämnen, vilket är jättebra information för en själv. Men nu kan vi inte det, då är det bättre att hålla sig, som jag sa, till de här lågglykemiska födoämnena, för då vet du att då ligger du rätt i näringsämnen och du ligger rätt i just det här med långsam blodsockerstegring och insulininsöndring.
Ja. Perfekt, då fick vi svar på det. Ja, börjar vi bli nöjda då? Det blev en ganska lång pratare.
Ja, det blir det. Det är ganska mycket att prata om det här, just det här, för att det är så många olika saker som kan störa som man inte tänker på. Och jag ville ha med de här 10, för det är de vanligaste. Och att man faktiskt för sig själv sätter sig ner och tittar på de här 10 områdena för egen del. För att det innebär att nu har du någonting du kan börja jobba med för att komma åt sömnen långsiktigt.
Ja. Och så är väl det också att, som jag pratar med i många andra avsnitt, är hur miljön på sovrummet är. Att det är mörkt, det är svalt.
Precis. Det har vi mörkt, flera svalt är jätteviktigt. Mörkt och svalt. Och inga ljud. Och sovrummet är till för att sova. Inga mobiler, paddor, tv-apparater där inne.
Nej, precis.
Minst 2 timmar innan du ska sova ska du stänga av allting sånt. Det är jätteviktigt. Därför att annars så triggar du hjärnan till aktivitet.
Ja. Precis. Ja, bra tips. Ja, men då får jag tacka för en bra prat som vanligt. Så hoppas att alla som har sömnproblem nu har fått svar på det här. Det är en massa man kan ta tag i. Så att det är bara att köra igång. Men då tackar jag för det, Cecilia.
Tack Johan.
Tack, och då är vi tillbaka nästa vecka igen med något nytt och förhoppningsvis spännande också. Tack, hej.